Välkommen till JP Diskuterar. I den här podcasten diskuterar vi juridiska frågeställningar med kunniga jurister. Så avsätt en stund och låt JP ta dig med in i den juridiska debatten. I säsongens första avsnitt av JP Diskuterar träffar min kollega Sofie Andersson och jag, Elin Brodén, Per Nilsén, docent i rättshistoria vid Lunds universitet, för att diskutera demonstrationsfrihet.
Så, Per, välkommen till JP Diskuterar.
Tack så jättemycket.
Kul att vi fick komma hit.
Det tycker jag också.
Då ska vi se. Börja med en första fråga här. Och kan du kort berätta om den historiska bakgrunden till dagens lag om demonstrationsfriheten?
Ja, det är faktiskt riktigt intressant, därför att vi tror ju ofta att vi är världsbäst på rättigheter som är så att säga nedlagda i den svenska författningen. Men det här är ett typiskt exempel på den svenska historiska utvecklingen som lustigt nog är rätt lik den utvecklingen som man har i common law-länder. Det vill säga att dagens andra kapitel med de grundläggande fri- och rättigheterna är inte så där väldigt gammal. Den tillkom i mitten på 1970-talet, och innan dess så fanns det i 1974 års RF spridda rättigheter, men går vi lite längre tillbaka i tiden, det vill säga till perioden före 1974 års RF, under 1809 års RFs period som gällande svensk grundlag, så var inte demonstrationsfriheten skyddad i konstitutionen överhuvudtaget. Utan vad som hände där var att man utvecklade en praxis som kom att avspeglas i den vanliga lagstiftningen, framförallt då i strafflagen, där man så att säga då ställde upp de yttersta gränserna för att så att säga vad som var tillåtet. Och det överensstämmer intressant nog ganska väl med de bestämmelserna som vi har i dagens regeringsform och i dagens ordningslag. Och det är rätt intressant att jämföra den här väldigt, väldigt långsamma svenska utvecklingen med den danska utvecklingen. För att i Danmark så fick man en ny grundlag i slutet av 1840-talet, 1848, 1849. I samband med att det danska enväldet avskaffades. Och den var väldigt, väldigt modern för sin tid. Och bland annat så finns det då regler som garanterar demonstrationsfriheten. Så att vi är egentligen, i varje fall när det gäller då, den tydliga grundlagsregleringen förhållandevis sena på tåget. Därmed inte sagt att det inte fanns ett skydd, men skyddet fanns då huvudsakligen på lagsnivå.
Då har vi fått en historisk bakgrund till dagens lag där, och då undrar vi genast, hur ser det ut idag?
Ja, här liksom på många andra områden, just vad gäller skyddet för de grundläggande fri- och rättigheterna, så har vi ju egentligen ett dubbelt skydd. Va? Dels det skyddet som finns i RF 2.1, det är punkt 4, som då handlar om de positiva opinionsfriheten och nu demonstrationsfriheten. Men sen så har vi då också ett skydd enligt EKMR, va? Och i RF då, där framgår det också att det här är en relativt rättighet som då inskränkas, men under väldigt särskilda betingelser. Alltså inskränkningen får inte ske då enbart på grund av en särskild politisk åsikt, och sen så får det också vissa inskränkningar ske med hänsyn till rikets säkerhet och intresset av att begränsa farsot. Men det är i princip de begränsningsmöjligheterna som finns. Detaljreglerna kan man säga finns, och det är ju väldigt viktiga detaljregler, om man ska kalla dem för detaljregler, finns då i ordningslagen, när man då skiljer mellan allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Offentliga tillställningar med nöjesinriktningar inriktade, medan då allmänna sammankomster, det har just med opinionsfriheterna att göra. Och där kan man säga att ordningslagen står i väl överensstämmelse med EKMR. Och ordningslagen har ju också, som jag sa tidigare, då en historisk tradition egentligen som att vara viktig för demonstrationsfriheten. Och där är huvudregeln då att tillstånd ska sökas och tillstånd ska normalt sett beviljas av polismyndigheten. Och det viktiga där är att polismyndigheten får ju då inte idka någon slags åsiktscensur egentligen, va?
Om allmän ordning ofta störs vid till exempel nazistdemonstrationer kan polisen vara mer restriktiv till att lämna tillstånd till den politiska gruppens ansökningar på grund av att den allmänna ordningen ofta störs. Kan man göra en sån koppling eller får den absolut inte göras till den politiska åsikten?
Det är en väldigt besvärlig fråga det där, för att utgångspunkten är att polisen ska skydda yttrandefriheten, vara neutral i sitt skydd av yttrandefriheten. Och det är också utgångspunkten att man ska från det offentliga sidan, det vill säga polisens sida, ska också då sätta in så mycket folk, alltså personal, och det kostar ju pengar, som behövs. Det vill säga att personalfrågor, ekonomiska frågor, står egentligen väldigt mycket i bakgrunden. Så att utgångspunkten är att man ska inte, och man får inte ta några så att säga politiska hänsyn.
Jag tänker på demonstrationen i Limhamn. Vad var det för problematik vi såg där? Var det just ekonomiska faktorer som spelade in eller?
Det vill jag inte uttala mig om. Och just vad som hände vid Limhamns demonstrationen är väl, så vitt jag vet, fortfarande inte utrett. Men det är ju fortfarande så att det är klart också enligt ordningslagen att förekommer det svårare ordningsstörning vid en demonstration och en allmän sammankomst, va? Och polisen inte kan komma till rätta med detta på ett annat sätt, så har polisen då möjlighet att upplösa den demonstrationen. Det intressanta är ju att hela systemet här bygger egentligen på en ömsesidig respekt även bland medborgarna för att tillåta även meningsmotståndare att presentera sina åsikter. Och det är ett väldigt svårt problem det här egentligen, för att det är det öppna samhället helt enkelt som står på spel här. Det är en lösning som man, inte just primärt vad gäller demonstrationsfrihet men vad gäller föreningsfriheten, har valt i Tyskland, där man då av förståeliga skäl har en annan tradition där man har gått in och förbjudit politiska organisationer. Vi har i Danmark en liknande möjlighet och det finns en liten möjlighet även i den svenska regeringsformen. Den finns i 24 paragrafen i andra kapitlet. Där det då finns möjlighet att förbjuda en organisation som har militär eller är av liknande natur eller som har till syfte att förfölja folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållanden. Men både i Sverige och i Danmark så har vi av historiska skäl varit väldigt intresserade av att bibehålla ett öppet samhälle. Och det här är ju någonting som faktiskt återspeglas även i det rent politiska. Jag menar, vi har precis haft val till landsting och kommuner, va? Och där är det intressanta att för svensk vidkommande och även för landsvidkommande vidkommande så förekommer det ju ingen registrering av ideella föreningar överhuvudtaget. Och ett politiskt parti är ju en ideell förening och behöver därför inte registrera sig. Och det är ju någonting som också avspeglas i valet. I princip så är det så att det finns ju blanka valsedlar och de finns ju till för att vi i princip när som helst ska kunna grunda ett eget politiskt parti utan någon som helst statlig kontroll eller statlig censur. Det är ju det man är rädd för egentligen. Och på det viset så att kunna delta i valkampen och delta så att säga på en demokratisk basis med våra åsikter. Och det är också ett väldigt bra exempel på att vi är väldigt, väldigt öppna i det svenska samhället. Och det är ju ändå någonting som vi har allt intresse av att värna, skulle jag vilja påstå. Mm.
Och det för oss också in på nästkommande fråga där. Om vi skulle börja gå in och göra begränsningar i den öppenhet som vi faktiskt har. Vad kan det få för konsekvenser?
Risken är väl rent omedelbart att de meningsyttringarna och de individerna som bär på sådana åsikter som så att säga hade kunnat löpa risk att så att säga förbjudas eller inskränkas på ett eller annat sätt, att de så att säga försvinner in i mörka hörn. Jag menar, det kan också tänkas finnas en fördel med att man har möjlighet att veta att den personen tycker si och den personen tycker så. Det finns alltså kanske, kan ju mycket väl vara så att det kanske finns större risker för så att säga den demokratiska samhällsutvecklingen genom att trycka ut vissa åsiktsriktningar som då inte kommer till tals och där man heller inte kan bemöta dem, de åsikterna i det öppna demokratiska samtalet.
Tar inte debatten helt enkelt.
Nej, precis.
Vad kan det finnas för risker då att inte inskränka? Om man ska ställa det mot varandra. Om risken att, om vi börjar inskränka, det är att måla in vissa åsiktsgrupper i ett mörkt hörn.
Mm.
Och att det inte får komma ut i allmän debatt. Men att inte inskränka och det sker saker som händer i Limhamn. Att det blir våldsamma situationer och olika grupper känner sig hotade vid demonstrationer.
Mm.
Vad finns det för risker med att inte inskränka demonstrationsfrihet?
Ja.
Finns det sådana risker?
Ja, det är ett väldigt bra sätt skulle jag kunna föreställa mig, nu är jag ju dessutom anställd som lärare, är ju faktiskt att man, inte nödvändigtvis vid universitetet, men i grundskolan och på gymnasiet faktiskt informerar grundligt om de bakomliggande tankegångarna bakom det svenska offentligrättsliga systemet, grundlagarna, och varför inte då just demonstrationsfriheten, för att det bygger trots allt på en tolerans mot oliktänkande. Och jag menar, man kan tycka precis vad som helst, va? Men och det att man tolererar en person som tänker på ett annat sätt behöver inte på något vis innebära att man skulle överta vederbörandes åsikter. Inte alls, utan tvärtom så möjliggör ju det systemet som vi har i Sverige och i Danmark att man har möjligheter att i ett öppet demokratiskt samtal med goda argument faktiskt visa att, liksom, att de åsikterna kanske inte är de absolut mest humanistiska, samhällsnyttiga och människovänliga.
Jag tänker på den toleransen som ju finns stadgad i svensk lagstiftning.
Mm.
Finns det någon risk med att börja inskränka den? Kan man tillföra någonting med lagstiftningen utan att det blir en för stor risk för det öppna demokratiska klimatet?
Ja, det är ju en svår fråga. Man kan ju, om du vill, så kan man ju hårdra det på det viset och fråga sig hur mycket ska skattebetalarna behöva betala i skattepengar för att så att säga säkra en högljudd minoritets demonstrationsfrihet. Och där är, som det ser ut nu, praxis spretar inte, utan praxis är rätt tydlig med att det får vi så att säga betala. Och jag har svårt att se att det vore så att säga en aktuell juridisk fråga för tillfället, alltså. Att det här är det priset som samhället måste betala helt enkelt. Som universitetsmänniska och akademiker så skulle jag tro att istället för att inskränka rättigheter så är det mycket, mycket bättre att på ett tidigt stadium och så brett som möjligt informera om rättigheterna. Alltså, vi har ett demokratiskt system och ett demokratiskt system kräver faktiskt både åsiktsfrihet men också tolerans.
Och därigenom motverka
yttranden och åsikter som i det demokratiska samtalet visar sig kanske inte vara de absolut bästa.
Det som jag har tänkt på och det som du säger nu, det här med att vara redan på låg och grundskolan egentligen ska börja informera på ett annat sätt, tydligare sätt. då kanske det även kan färga hur det ser ut i den politiska sfären. Ja, för att det är där många gånger också som det blir så, tar man inte i det så växer
precis, va? Och jag menar där var väl också egentligen det här att det förekommer ju en hel del undervisning så att säga vad gäller rättigheterna, men rättigheterna har ju alltid en sida som för det mesta innebär en skyldighet för någon, va? Nu RF gäller ju så att säga egentligen bara förhållandet stat medborgare, va? Men jag menar, det är ju i princip en skyldighet för vem som helst att inte så att säga organisera en våldsam motdemonstration. Det är egentligen därför vi har tillståndsplikten, va? Att polisen ska kunna säga att, liksom, att klockan ett så kommer de. Vi befarar mot demonstrationer, men vi kan inte förbjuda demonstrationer. Och sen så får då nästa demonstration komma klockan två. Va? Men sen så är det ju så att även om du inte då har begärt tillstånd så får inte polisen upplösa demonstrationen utan vidare. Och det är också en finess i systemet egentligen då. När det inte har gått så långt så att en svårartad oordning uppstår. Va? Men som sagt, men så vitt jag har förstått, jag har kollat lite på det nu, så finns det inte riktigt klar praxis för det här om oordningen måste ha börjat där eller där, va? Och det tror jag helt enkelt har att göra med att när det sen börjar kasta saker till höger och vänster så hamnar man ju i en position liksom att det är ditt fel, nej det är ditt. Och vad polisen då ska göra är ju egentligen att se till så ingen eller så få som möjligt blir skadade. Och det kvittar du egentligen om det börjar där eller om det börjar där. Men som sagt, det är jättespännande.
Och med det så tror jag faktiskt att vi kan konstatera att vi har fått fram en hel del i ett ämne som vi skulle kunna prata så mycket längre om det.
Absolut.
Och får tacka dig Per för att vi fick komma hit.
Tack så mycket.
Med dig. Tack.
Tack så mycket.
Och vi vill även tacka er som har lyssnat idag. Håll ögonen öppna efter nya avsnitt av JP diskuterar på vår hemsida www.juridiskpublikation.se och på vår Facebook-sida. Tack! Ett särskilt tack ska även riktas till vår kollega Gunnar Bramstång för att han hjälpte mig med klippningen av detta avsnitt.